känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
Hej och välkommen till denna veckas Polyprat. Det här är Mimmi och jag är med för någon gång i ordningen. Denna vecka har jag som gäster i denna podd Minna och Karin. Och jag tänker att vi ska ta och prata lite grann om det här med relationer och vad som händer sen när det börjar bli etablerat. Så välkommen Minna och Karin.
Hej Mimmi. Hej Karin.
Hej, vad kul att få vara med i din podd Mimmi. Eller i ditt poddavsnitt. Jag känner mig väldigt hedrad.
Ja, det är väldigt trivsamt att ha er här måste jag säga. Ni är ju kända ifrån den här podden sedan väldigt länge.
Det är det här de kallar en hostile takeover, va?
Antagligen.
Därför att det är ju så att du har ju också lett ett fantastiskt avsnitt när våra partners pratar, förutom att vi har fått prata med dig i avsnitt 12. Så att du har ju hängt med oss lite grann.
Ja, och är en stadig lyssnare också, så jag är väldigt kaxig, glad och ödmjuk inför att faktiskt få vara med och leda det här programmet den här gången. Jag tänker, ska vi ta sats eller ska jag börja presentera mig själv?
Ja, berätta lite grann om dig och var du är någonstans i livet, Mimmi. Det vill vi höra.
Ja, då kör vi på det. Mimmi heter jag. Jag finns i Mälardalen. Har levt flersamt i en eller annan form sedan någonstans 97, så att jag är väl lite gammal i gamet. Idag lever jag med en make och en partner. Maken bor jag tillsammans med, partnern har jag på närmare 12 mils avstånd, så vi har lite svårt att ses i vardagen, men det inträffar det också.
Jag minns ju från avsnitt 12 att du pratade om det här med att hålla på och köra bil.
Mycket. Jajamän.
Ja.
Kör bil och lyssnar på podden Polyprat. bland annat så.
Din pendlarpodd i vardagen.
Jajamän, det är helt fantastiskt. Nej men så att vi praktiserar parallellpoly. Det vill säga vi mixar inte våra relationer, alltså jag och partnern eller jag och maken mixar inte våra relationer annat än socialt. Det är lite grann om mig som sådant.
Alltså jag fick ju en sån association. Kommer ni ihåg Robert Gustafsson när han kör parallellslalom med yoghurt, ja, förpackningar in på insidan av någon slags kyl, så smock, ja, så smockar han på det så att vi kör ner parallellt. Så går det till att göra relationer.
Jajamän, något mindre kletigt kanske. Något mindre att städa upp. Men lite så är det. Livet går ju framåt. Relationer går framåt. Jag tänker, alltså det är ju alltid det här pirriga första steget när man blir tillsammans. Så det är ju lite halv sådär, oj oj hoppsan, och man stökar på och man vet inte riktigt vad man håller på med. Men förr eller senare så når man ju förhoppningsvis fram till någon form av relation.
Det var roligt, man stökar på.
Ja,
vad man håller på
livet
är en jävla bra beskrivning på någon slags energi eller förälskelsefas. Eller det här liksom, vad ska det bli av det här?
Ja, precis. Men förr eller senare så landar det och når någon form av jämviktsläge. Men utmaningarna tar ju inte slut för det. En relation blir ju liksom inte bara klar bara för att den blir befäst som en relation. Utan det finns ju en massa saker kvar då. Saker som visar sig eller saker man märker eller upptäcker både med sin partner och med sig själv. Och där funderar jag lite grann. Vad är det ni brukar upptäcka? Sådär, när det har blivit jämvikt och den första energin börjar liksom lugna ner sig lite grann. Finns det några gemensamma nämnare, tror?
Alltså en är det här new relationship energy eller förälskelsefas kan man väl säga på svenska. Minna, du har ju brukat beskriva det som typ det värsta som finns.
Ja, jag har ju upplevt det väldigt svårt. Nej, det värsta som finns, men det är ju energikrävande. Men jag är ju i en sån fas nu och kanske för första gången så tycker jag om de känslorna. Där kan jag inte riktigt applicera vad som händer efter ett tag. Jag liksom har ju inte riktigt haft så många relationer som har kommit så långt på det sättet, utan att jag känner att de kommer till, men någonting som jag liksom kanske tänker på är ju när man fördjupar och lär känna en människa mer och mer, för det är ju det handlar om lite grann. Och det kan ju gå långsammare om man inte spenderar 24 timmar om dygnet med dem, utan att det går långsammare. Det är ju att det kommer fram mer och mer sidor som inte är så sympatiska. De lite mer svårälskade sidorna hos människor. Och jag tänker att jag har sådana sidor. Och jag tänker att alla har sådana sidor som när man i förälskelseruset så är man beredd på att men det spelar ingen roll, allt är okej. Och det är därför man blir ihop. Annars kanske man inte skulle bli ihop. Och jag har ju det här, jag tror att det här, jag var lite inne på det i förra avsnittet, men jag tror att det här har ju varit ett hinder för mig, för att jag har varit väldigt rationell och klok och förståndig och ägnat mig väldigt mycket åt att logiskt tänka ut vad som är bra och dåligt i relationer, och därför så har jag aldrig riktigt, det har liksom varit som ett lock över min förälskelse eller starka känslor, så jag har kanske gått väldigt snabbt in i den här fasen där man är rationell, och därför så blir det inte riktigt några långa relationer. Och nu testar jag ju en annan modell. Att så fort jag tänker en klok och rationell tanke så styr jag bort den från mitt medvetande och försöker vara mer i. Åh, det här var så ljuvligt. Jag vill bara ha mer av det här.
Spännande.
Mimmi, gör du också? Hur gör du då i den där övergången? Tänker du några som helst rationella tankar? Eller är det så här?
Alltså det är ju någonstans att just det här med att se att få bilden på en hel människa. För under förälskelsen och den första tiden så jag vet inte om jag ser ens de negativa delarna i den mån de finns. Alltså det är ju noll fokus på dem. Även om de skulle visa så tror jag liksom att jag har en blind spot på det. Men sen så kan man ju notera mer eller mindre sympatiska drag. Naturligtvis gör ju även den som jag börjar en relation med märka samma sak om mig också. För ingen ska ju tro att jag är perfekt på något vis. Jag är pinsamt medveten om att jag inte är det. Men jag tänker att i den fasen så blir det mera att jag funderar över, är det här något jag kan leva med eller inte? Mm. Jag tänker då, maken som jag har levt med sedan 2005, alltså han är mestadels sympatisk. Det är tur att han har några delar som är dåliga. Vad skulle jag med en perfekt karl till? Det begriper jag inte. Men någonstans så under resans gång, eller jag har som inställning i alla fall, att jag lär ju ta de här i så fall sakerna som jag kanske inte blir så glad över och fundera, är de värda att bråka över? Nummer ett. Och nummer två, är det något jag kan leva med? För jag tänker i slutändan, så att älska en annan människa, för mig är det att också kunna acceptera och leva med de här sidorna som kanske är mindre smickrande. Mm. Alltså att jag älskar en hel människa. Och det är väl någonstans dit jag vill komma med en relation så där, även när den kliver ur.
Och när du säger hel människa, då tänker du på just, förstår jag rätt om du menar den här det som du suddade över lite eller hade som en blind del av. Ja. Men Minna, hur menar du då att förut har du, är det, när du säger att du har varit rationell och sådär, är det att du har varit mer kritisk?
Ja, jag har varit väldigt kritisk. Jag har en väldigt stark kritisk röst i mig. Mm. Den riktar ju sig mot mig själv också. Men nu då när jag är mer av en förälskelserus. Ja, men vi pratade och så kom det fram. Ja, men han berättar att han är... Ja, men jag pratar om vad är utmaningarna liksom. Jo, men han berättade. Men jag har utmaningar med aggressivitet, att jag kan vara rätt sur och otrevlig. Och jag bara, intressant, det har ju inte jag sett någonting utav alls. Och det som händer i mig blir bara så här, men gud, vad spännande. Men så, det är liksom, ja, du kommer ju bli utsatt för det. Så det är så roligt, det är det ju inte, säger han. Jo, det här låter ju superspännande. Mm. För att han, det, ja, och då blir det för mig blir det så här, men jag blir nyfiken. Jag blir jättenyfiken, för att nu så är det ju liksom, jag säger ju ingenting.
Är det någonting med att vad är det du håller tillbaka, eller vad är det som liksom som döljer sig på något sätt?
Nej, ja, men precis, vad är det för reaktionsmönster och varför händer det här och gud vad intressant, hur kommer det bli när jag blir utsatt för någonting sånt. Jag har själv utmaningar med aggressivitet som jag jobbar väldigt hårt med, men har inte riktigt mött så mycket av det i relationer av andra. Inte aggressivitet. Och så därför så blir jag ju nyfiken. Hur blir det? Och det kanske liksom är en sån här tecken på att jag inte riktigt är rationell eller tänker kritiskt, utan jag liksom blir bara så här, vad spännande! Och jag fattar ju att det inte, sannolikt inte är så smickrande och härligt när han hamnar i de privilegierna som han beskriver. Då är det inte så roligt. Men min instinktiva känsla är ju bara, det här vill jag utforska.
Jag tänker det. Nu nämnde du aggression. Jag tänker aggression i sig är ju inte en fara. Ibland, men vissa människor måste man visa ett visst mått av aggression för att de ska förstå att det är allvar ens en gång.
Mm.
Men frågan är hur man visar sin aggression. Eller så. Jag menar, jag kan bli topptunn och rasande på... Ja, men det är tiondelar av en sekund om jag är på det humöret.
Det förstår jag. Och det känns när man umgås med dig, Mimmi. Du är för det mesta så absolut otroligt jättetrevlig. Och sen när du säger så här, någonting där det blixtrar till lite, då tänker jag så här, jädrar i min låda när hon blir arg, då vill jag vara på hennes lag.
Ja, däremot så alltså, jag har väl en förmåga att göra mig av med mina aggressioner väldigt snabbt och sällan går och bär dem i kroppen. Vilket gör då att det blir en sån där snabb avfyrning. Det blir en explosion, men sen så är jag ju upplärd hemifrån att man lämnar ju inte saker där. Utan när energin i frågan liksom har ebbat ut, då tar man tag och pratar om det handlar om. Alltså, för att någonting står ju för. Man blir ju liksom inte bara förbannad rätt av för att man kände för det, eller väldigt sällan i alla fall, det har säkert hänt det också.
Problemet är väl liksom att reaktionen, i alla fall för mig kan det vara så, reaktionerna kan vara så starka att de skuggar över vad det nu är jag blir triggad av, vilket gör att min reaktion blir ett större problem än liksom vad det nu var blev triggad av.
Ja, jag förstår hur du menar, och jag menar, det är just det. Jag kan blåsa ut någon ens fruktansvärt över skitsaker jag också, speciellt om det har varit fel tid i månaden. Tack och lov att min kära make snabbt lärde sig att räkna i huvudet när det var.
Just det, PMS.
Han la inte extra bränsle på det. Men jag tänker, alltså, även om det är irrationellt mycket... Min reaktion på andras aggression, den kan jag ju faktiskt styra om jag är medveten om den. Alltså, jag behöver inte svara Alltså jag möter ju, för jag är ju legitimerad sjuksköterska också, jag har väl mött både närstående och patienter som är fullständigt vansinniga av olika skäl och av goda skäl många gånger också. Och ibland kan jag vara skälet, men framförallt så har man ju ofta fått tag i skit för saker man inte har gjort, utan det är en stor frustration. Och jag menar, inte ställer jag och skäller mig tillbaka på någon patient eller på någon närstående, utan där har ju jag en förförståelse för att ja, nu kanske jag får ta energin som finns i den här svåra frågan för dem. Jag försöker praktisera det även privat, lyckas stundom. Men jag vet ju just att när jag, så länge jag står på, i min roll som sjuksköterska, så då behöver jag definitivt inte svara tillbaks. Och ibland så kommer jag på mig själv privat att jag inte heller behöver svara tillbaks. Bara för att någon annan är arg.
Alltså det jag tänker på är ju att ofta så är ju när aggressioner är ofta en sekundär känsla på någonting annat. Man känner sig försummad, eller det är någon annat sorgarbete, någonting annat som pågår. Så det är väldigt sällan det är den så här, primära känslan. Och det är väl någonting jag försöker jobba med nu för att hitta en annan väg att hantera min egen aggressivitet. Ja, men vad är det för känsla som ligger bakom det här? Och hur kan jag känna känslan och inte intellektuellt och mentalt mala vidare och hoppa över det? För då så triggar jag ju mig själv. Så jag behöver liksom stanna i den första känslan. Vad är det som händer? Jo, jag känner mig försummad. Jag känner mig inte sedd. Jag känner mig exkluderad. Det är egentligen inte att jag är arg, utan det är att jag blir ledsen. Jag är andra saker, och i det så skyddar jag mig själv genom att bli arg. Och så fort jag blir arg i min hemmiljö så tappar jag alla möjligheter att kommunicera mer. I stunden i alla fall.
Och jag tänker att det är inte speciellt konstigt, för att det finns otroligt mycket energi just där och då i den frågan. Och den energin lär ju ta vägen någonstans. Alltså jag menar, jag är ju inte talbar när jag är så där rasande. Över alltså, någonting, utan det måste ju få lugna ner sig innan jag kan sätta ord på också vad det är för någonting som gör ont eller skaver på något vis.
Men jag tycker det här är ju jätteintressant, för det du var inne på, vad händer när man fördjupar relationer? Man grälar kanske inte när man är i förälskelsefas, eller när man det är liksom när allting är bra, eller man träffas väldigt sällan, man kanske bara är i varandras guldkant i tillvaron. Då tenderar man, i min känsla, i alla fall utifrån mitt lilla perspektiv, att man grälar mindre, utan grälen kommer ju när man fördjupar relationen. Karin, har du grälat med någon annan relation, alltså sådär ordentligt gräl, utöver med din partner som du har levt längst med?
Men Örjan och jag grälar ju. Absolut. Ja. Jag skulle känna att det var lite, det är snart 26 år vi har levt ihop. Det för mig, jag kan inte tänka mig hur jag skulle ha klarat av 26 år med någon utan att tappa det emellanåt. Jag gör det. Och det är lika, det har ju han också gjort många gånger.
Men så är det ju i min långa relation också. Och det är det jag menar. Är det ett tecken, om man börjar gräla med någon, är det ett tecken på att man har fördjupat relationen?
Ja, men för vissa tror jag att det kan vara så, liksom, tror jag.
Eller är det ett tecken på att relationen är dålig?
Jag tror att det är jätteindividuellt. Vi har haft gäster här i podden, jag tänker på Magnus som pratade om att liksom höjda röster är för honom en dealbreaker. Det var i ett av våra poddavsnitt. För mig är det inte så. Jag klarar av höjda röster på något sätt. Så. Men om jag ska vara ärlig, så är det faktiskt att ingen av de två senaste relationerna jag har, förutom Örjan, så upplever jag att det har varit några ordentliga gräl. Och det är en jätteintressant sak att fundera på. Är det för att jag inte riktigt litar på det? Jag tror att det har att göra med en kombination av personligheter, hur vi pratar om det som är svårt. Om jag tänker på Anders och på Andreas, så är det båda de två är ju personer som jag upplever väldigt sällan själva grälar på andra. Mm. Och då blir det väldigt ensidigt om jag så att säga har ett gräl alldeles för mig själv.
Mm-hmm. Nej, men det kanske inte är ett tecken på fördjupning, men någonstans har vi ju blivit äldre också.
Jag grälar ju med Örjan och vi är båda 49, så att jag vet inte. Jag tror att det har att göra, dels har att göra med slitage, det här att den relationen där jag lever i en vardagsrelation, så är det så otroligt mycket mer som kan slita på ett sätt. Och sen så i de andra relationerna, framförallt i den relationen som har pågått i 2,5 år nu, där är det så att jag lyckas nog inte gräla hur jag än gör, för att det blir inte mött av gräl tillbaka, utan det blir mött av att det här är otroligt. Dels vill jag försöka vara försiktig, jag kan uttrycka starka känslor, men det bollas aldrig tillbaka så att det liksom eskalerar till ett gräl, utan då måste jag sköta hela grälet själv, förstår ni? Då måste jag så att säga både, och du gör ju aldrig, fast det gör jag väl visst ibland, jag måste göra det helt, det är helt absurt. Förstår ni vad jag menar?
Ringa upp dig själv.
Ja, och det gör jag ibland.
Du kanske sitter och grälar liksom i de relationerna ensidigt, liksom, i ett eget rum.
Jo, men det tror jag att jag gör. Men som sagt, det tar ju inte fart på samma sätt då. Jag kan nog uttrycka min frustration, jag kan bli arg och jag kan bli allt möjligt. Men, och sen är det också, jag tänker när jag blir mött med MVC jättemycket till exempel, alltså så som Andreas är fantastiskt bra på, det här med non-violent communication, då blir det ju så att jag precis det som du pratar om, Minna, att när det kommer fina motfrågor, då kommer jag ju oftast ner bakom där till det där som gör ont, istället för att gå på i ilskan.
I triggersen. Mm. Ja, men jag tänker ändå att det finns ju den här klassiska liksom, ja, men man har ett förlösande gräl och så har man en sån här försoning, sex och liksom man blir vänner igen, och då är det som att man blir ännu mer kär än vad man var innan.
Är det så för dig, Minna?
Det är det inte. Jag skulle inte säga att det, men det har funnits sådana stunder. Det, normalt sett skulle jag säga att gräl förstör mer än vad de hjälper oss i relationen. Det är inte som att jag kommer ur relationen och yes, vi hade ett gräl, vi kom närmare varandra. Men det finns ju en sån mekanism, folk pratar ju om en sån mekanism, och också den här känslan av vår relation höll för ett gräl. Jag har träffat en kille som jag träffade en del, och han sa så här, men jag vill bara att din och min relation ska vara helt bekymmersfri och enkel jämt.
Det där tycker jag är intressant. Ja. Mimmi, vad säger du om det?
Men det kanske funkar för vissa, men jag skulle säga att det vore inte optimalt för mig.
För mig, jag ska också erkänna att för mig, jag upplevde i det uttalandet, så upplevde jag tror att han säger det i omsorg och säger så här, känn ingen dåligt samvete, känn ingen pliktskyldighet, känn inte att du behöver leverera någonting, det ska bara vara liksom behagligt om vi ska träffas. Men i det så upplever jag, det som händer i mig, så blir det ju så här, det här är något ytligt. Jag kan inte ta upp saker som är tunga och jobbiga i den här relationen.
Jag skulle nog uppfatta samma grejer också, just det här med att nej, men det var inte hela mig som var intressant, utan det var det lilla glada jag. Så. När allting är smooth liksom. Och hur ofta är livet det? Bara rätt av mer än några timmar åt gången. Jo, det är det väl, men... Men ja, nej, jag tänker att det vore inte optimalt för mig, för jag tror att jag vill ha den... Alltså att visa aggression gentemot någon annan är ju också att förlora ansikte eller ställa sig ganska naken känslomässigt. Att förlora kontrollen. Mm. Och jag tänker, har jag inte en part som klarar av den delen eller som kan se det för vad det är, och som också när energin har gått ur frågan kan ta diskussionen efteråt, så vet inte jag om det är jätteintressant, för det känns som delar av mig skulle inte bli sett.
Men det är så då när den här mannen säger, ja, men jag har aggressionsproblem och det är ett problem, det är inte trevligt.
Nej.
Ändå så uppstår det någon form av nyfikenhet i mig att, ja, men här är en person som inte försöker framstå som perfekt och supersmidig. Och, utan han har ju en massa andra saker som skulle kunna tillskrivas det. Men eftersom jag är ganska nyförälskad så betraktar jag det bara som väldigt intressant.
Men när börjar varningsklockor ringa då? För när vi pratar ändå om personer kodade som män, vi har ett samhälle där vi behöver vara, om vi nu sitter här ändå tre kvinnligt kodade personer och pratar. När en man säger att han har aggressionsproblem, vad händer med dig då, Mina?
Ja, i det här fallet så blir jag bara nyfiken. Upplever inte att han skulle vara ett fysiskt hot eller så. Men nej, det dyker inte upp några varningsflaggor för mig. Utan tvärtom, det dyker upp liksom så här. Ja, men här är någon som är komplex, mänsklig.
Är det någonting med ärligheten också då? Istället för att du upptäcker att, oj, jädrar i min låda. Här fanns det mycket starka känslor. Så är det någon som kan prata om det och säga det? Är det något med det?
Ja, det kanske är. Det kanske är. Det är möjligt.
Mm. Jag formulerar, det här är något jag jobbar med. Ja.
Ja.
Ja, jag föredrar nog också en medveten partner i det fallet. Alltså som ändå signalerar sig. Sen är det ju svårt att tills det inträffar att veta vilken nivå. För hur och vad man uppfattar så mycket eller allvarligt. Det är ju väldigt individuellt. Så jag tänker tills man har varit med om vad som är nivån. För jag menar, jag jobbar på rättspsykiatrin. Jag har en standard för vad som är mycket aggression. Inte säkert att alla andra runt omkring om det har det.
Mm. Och jag har jobbat mycket med, eller jobbar också i ett yrke som är väldigt så här, människonära. Och det finns grader av aggression som definitivt för mig innebär att det här är ingen som jag ens skulle vara i närheten av att vilja göra en relation till. Det betyder fortfarande att det är en människa med människovärde och som är värd har det gott och bra i livet. Men jag ska inte vara för nära.
Sen kan ju aggressioner vara annat än, alltså det vi pratar om nu, det har en underton av fysiskt våld eller att det finns fysisk fara i någon form. Mm, det finns ju annan aggression som kan vara nog så effektiv trots att den kanske inte är fysiskt det minsta.
Men Mimmi, när har du liksom, har det här, det du beskriver att du liksom blir arg och så här, har det hänt i den relationen du inte bor med ännu?
Ja, nog fasen har jag blivit arg på honom också. Men där vet jag också att det finns erfarenheter sedan tidigare som gör att aggression inte är optimalt. Inte att visa, alltså jag fräser ifrån, men jag har också, märker jag, en spärr som blir väldigt kommunicerande när någonting personen i fråga gör som inte är bra. Sånt som jag kanske skulle fräsa åt min make, därför att jag vet att det finns en större förmåga att hantera mitt fräsande.
Mm. Men det handlar inte om någon form av rädsla att tappa bort eller förlora honom?
Nej, utan det gäller snarare, alltså, det handlar lite grann om också att för min partner behöver jag inte visa aggression i någon större utsträckning för att få en snabb bekräftande reaktion tillbaka.
Mm.
Ja, den kommer väldigt fort, men det är också utifrån hans tidigare erfarenheter. Så att det är inte nödvändigt. Han är nästan lite för känsligt kalibrerad vad det gäller aggressioner istället då. Min make är nog mera van med mig och kan se igenom när han har gjort något som kan trigga något eller när jag bara är hopplös för mig själv. Så.
Jag vet inte, jag funderar själv liksom, om jag nu säger att jag är nyfiken på hur han blir när han blir arg. Och jag är liksom också nyfiken på Det har en enda, eller det har hänt ett par gånger när det hänt att jag liksom har höjt rösten mot någon som jag inte har varit i en trygg relation med, utan har mer träffat mindre. Kanske har kommit upp bitterhet till exempel. Men då har det ju i nästan alla de fallen redan varit på väg ut för. Det är redan klart att vi inte ska vara tillsammans. Men jag fantiserar eller funderar hur det skulle bli. För min aggressivitet har en tendens att bara drabba människor som står mig väldigt, väldigt nära. Och har väldigt nära commitment till mig. Och vad som skulle hända om jag pyste den i nyare relationer. Och där har jag en annan som jag träffar som har sagt att det funkar inte för mig alls. Inte som det du beskriver, jag har en för känslig kalibrering för det, det funkar inte, det går inte. Och det gör ju att då kommer jag sannolikt vara extremt försiktig med att släppa sådana känslor i hans närvaro. Men om jag då har den här andra mannen som säger, ja, det där är känslor som är bekanta för mig och de dyker upp regelbundet och jag fattar vad det handlar om, det blåser över fort, jag kan till och med känna en lättnad, då blir jag ju liksom lite nyfiken på, finns det utrymme för mina motsvarande känslor i den? Nu känner jag ju ingenting, det finns ju ingenting, det är så nytt och ljuvligt, så det är svårt att föreställa mig det ens en gång. Men samtidigt så blir jag nyfiken på hur skulle det vara om jag blev väldigt nära någon, så nära någon att jag blir arg på dem. Förstår du vad jag menar?
Jag har blivit arg på Anders och mina martyriska sidor har kommit fram och alla möjliga olika saker. Men det är olika hur på vilket sätt de kommer till uttryck beroende på vad jag får för svar. Och i den relationen är det så att jag vill vara väldigt försiktig. För jag menar, man har ju också olika... Så jag förstår verkligen din känsla av att det kan också finnas något i det här. Oj, men om du kan känna igen det här, då kanske du kan stå kvar. Ja, men då kanske du kan stå stadigt om jag håller på. För du vet att det är något som du kanske behöver. Det går att fantisera om det. Jag tänker att men om du vet att hur det känns, det kommer att gå över, det är inte farligt, men det är starkt. Liksom. Kanske du blir mött av en så här, det är okej. Vad som du är och jag tål det.
Ja, det här är sånt som jag liksom, när jag har haft, för min liksom relation som jag bor med, så har vi ju grälat väldigt mycket genom åren. Och där är det jag som exploderar och grälar och min partner som inte fixar det. Eller han vill inte det. Han vill verkligen inte det. Och han skulle gärna vilja ha nolltolerans mot det. Mm. Vilket gör ju att jag verkligen får jobba med att liksom lägga band på mig själv. Och om man då säger någon så, ja, så här är en del av mitt liv. Och, jag vet inte, jag har en vän som jag har pratat mycket med det här om. Att han hade en överenskommelse med sin partner, en partner under en period. Att de var fria och gräla hur mycket som helst. Det skulle egentligen inte ha några konsekvenser. Det var väldigt konstigt kan det låta, men det var experimentellt från deras sida. Och jag var så fascinerad över, gud, tänk att få gå in i den här aggressiva känslan och veta att jag är trygg. Jag vet inte ens om jag skulle bli aggressiv då eller om det skulle funka. Men det är liksom, det är så här hisnande, för när jag... Ja.
Men det har också att lära med laddningen i aggression, tänker jag. Det är lite det som vi börjar prata om. Vad är laddningen i att alla känslor...
Ja, men jag funderar på fördjupningen som Mimmi var inne på. Vad händer när relationen fördjupas? Jag menar, jag vill inte ha en relation där vi håller på och grälar hela tiden. Det är ju rätt oskärmigt. Men där man inte är konflikträdd. Det kanske är det jag är ute efter.
Men Mimmi, för dig då, i fördjupningarna, vad händer steg för steg?
Alltså det är ju någonstans där att det är ju spännande vid en förälskelse att bara få vara. Och när det väl börjar fördjupas så är det ju just det där att hitta den riktiga människan. Den oförställda människan. Jag kan tycka att det är ett kul upptäckande. Att få ställa alla frågorna om hur de var när de var som barn eller hur det kändes med en det ena en det andra genom livet eller alltså få höra de riktiga historierna. Att få lära känna. Och jag tror att en gemensam nämnare för i princip alla som det har blivit långvariga relationer som har befunnit sig över flera år i alla fall, så har det ju handlat om att det har funnits en hel människa som har velat visa sig för mig.
Och kanske varit nyfiken på dig också.
Absolut.
Alltså jag tänker det där är dubbelt. För Minna, du och jag har ju genom åren pratat mycket om det där. Vad händer? Alltså skillnaden mellan människor som vill möta en bit av en. Och människor som är nyfikna på hela.
Mm.
Det låter som någonting av det vi pratar om här i den där fördjupningen.
Mm. Och jag har haft förmånen då att faktiskt väldigt ofta få träffa människor som har varit intresserade av hela kakan. Och det är ju en viktig del om man ska få en stabil grund att stå på, så måste vi ju kunna mötas. Det är ju liksom så självklart, det är så grundläggande. Skulle jag märka att den här personen har ett mänskligt djup som en spegelbild, så tror jag nog också att jag ganska snart skulle backa undan. Tror jag. Ja. Sen finns det ju mycket annat. Alltså nu pratar vi om aggression. Det blev rätt djuplodande kring det, vilket också är bra eftersom det är ett ämne som vi kanske stundom skyggar för. Och är lite onödan kan jag tycka. Därför att det här är sånt, pratar vi om de här delarna så blir det också mindre dramatiskt även för de som har jättetufft med andra som visar aggression. Tror jag. Eller att de kan få lättare att förhålla sig till det i alla fall. Men alltså, det finns ju andra delar också som är så otroligt viktiga att få lära känna kring en människa och hur den väljer att leva sitt liv. Och alla de här sakerna som jag kan lära ifrån andra. För det finns ju, jag tar ju intryck av de, framförallt män, som jag har haft relationer med. Alltså de har ju allihopa lämnat spår i mig på olika sätt och hjälpt mig också fram till att bli den jag är idag. Så. Jag tänker Karin, kan du...
Det är så sant. Jag känner mig
kring igen. Kan du komma på något sådär som du har tagit med dig ifrån en relation? Eller det vill jag höra ifrån er båda, men jag börjar med dig Karin.
Alltså, och det är ju långt utanför någon slags, att det är bara någon slags polyerfarenhet, utan det har ju att göra med människor som har varit mig väldigt nära, lång... Dels, om jag tittar över hela mitt relationsliv, så har jag ju, så finns det ju dels en mönster av hur kan vi kommunicera och vilka sätt kommer jag nära människor och vad är viktigt för mig. Och det är ju sånt som jag tycker att jag har plockat med mig och lärt mig av från olika relationer, även de som då kanske på ytan inte såg så himla lyckade ut eller så. Alltså, jag tänker på liksom korta relationer som jag hade när jag var tonåring. Så det är ju, jag tänker på dem fortfarande. Alltså relationer jag hade när jag var 14 eller relationer jag hade när jag var 21. Ja, men jag refererar ju bak till dem och funderar, känner igen mönster. Jag tänker, en relation jag gjorde till exempel, jag var över i USA ett år. Och det var väl det närmaste jag kommit poly innan jag levde poly, för där kunde man ju dejta fler. Ni vet, i USA finns ju den dejtingkulturen. Och så var det inte där jag fanns liksom, när jag var tonåring och ungvuxen. Så jag dejtade fler. Men jag missade ju på något sätt den där lilla delen av att det är bra att informera folk om att man dejtar fler. Det här var ju helt nytt landskap för mig. Men det var ju en sak. När folk kom på varandra så blev det liksom dramatiska Hollywoodfilms. Du vet, människor blev sårade och drog iväg med en stor så här räserfräs på olika parkeringsplatser. Det var så dramatiskt sådär. Och jag hade inte förstått att det var laddat. Jag tänkte att jag var i det där landet, du vet, där man kan dejta fler. Så den här med kommunikation är ju något som jag så ofta tänker på från det tillfället. Att jag hade tagit för givet någonting om en dejting och relationskultur som jag bara smetade på folk utan att ha någon aning om hur det skulle landa för dem och hur vad svartsjuk och exklusivitet, det här att vara exklusiv och så, hur det var. Så, och det var ju jättefina människor som jag verkligen inte ville såra. Så där kom ju en av de där lektionerna i att jag kan såra folk utan att vilja det minsta eller utan att delvis då fatta det minsta. Så att kommunicera extra, vara extra tydlig. Sen var det väl också, det har ju funnits också saker som har präglat mig i det här att våga vara ärlig, för det har jag kämpat med i mitt liv. I nära relationer med människor som har varit viktiga för mig, så i den liksom första långa relationen jag hade, så hade jag just när det gällde runt sex, så var det så att det här med att komma och få orgasm, det var inte någonting som jag hade lärt mig. Det lärde jag mig när jag var 23. Jag älskade sex, men det här med liksom att komma till varandra, det som kallas någon slags klimax eller orgasm, det gjorde inte jag. Och alltså fejkade jag. Det andra alternativet, till exempel att berätta hur det låg till, det var så skamfyllt för mig. För att jag fick för mig att då kommer den här människan tycka att den är dålig på sex. Ni vet, sådär. Så då uppfann jag en hel värld inne i mitt huvud av hur det låg till, utan att någon enda gång fråga personen jag faktiskt till och med levde med hur det var från hans sida. Sen fick jag hjälp att våga vara ärlig, och det blev precis här tvärtom. Om ni tänker på den här explosionen i dejtingsituationen på parkeringsplatser i USA, så blev det precis tvärtom i den här långa relationen. När jag väl stack hål på den här ballongen, så sa det shit. Och så var ju det bara i mitt huvud en stor sak. Så det är bara två sådana där exempel av saker runt kommunikation och ärlighet som är så tacksam att jag har varit med om, och som också är, jag kan ju fortfarande i båda de tillfällena kan jag ju liksom tycka att det är skitjobbigt att jag har gjort på de här sätten, på sätt som jag inte tycker om. Men du då, Mina?
Jag? Frågan vad jag tar med mig från tidigare relationer, jag vill först säga att jag har ju haft många människor som har passerat i mitt liv, och att jag känner en stor tacksamhet. Det är ju inte direkt som att jag att det finns någon, det är som att jag har förlorat en massa tid på människor, utan tvärtom så har väl var och en fyllt sin roll eller funktion i mitt liv. Funktion är kanske fel ord, men jag har ju blivit berörd av dem. Vi har varit nära på något sätt, sexuellt eller känslomässigt, eller både och. Och även om jag kanske har haft sex med ganska många, så är ju inte sex ytligt för mig, utan det är någonting väldigt nära man delar. Så att jag känner att det är liksom, det har vi delat och det har jag med mig. Och det är kanske största, det som jag är mest tacksam över är ju det, den spegelbild av mig själv som jag har sett i olika människor. För att om jag, hur jag fungerar har ju landat olika hos olika människor som jag har haft relationer med. Och då har jag ju på något sätt tydliggjort vad det är som är jag och vad det är som är viktigt med mig. Och vad det är som fungerar och vad som kanske är mera, om vi ska använda ett snällt ord, mera mänskligt och icke-fungerande. Och jag tycker också att när jag ser, jag har ju vänner som lever i liksom tvåsamma relationer och bara stannar i dem under extremt många år och aldrig speglar sig i någon annan, så kan man få lite, upplever jag, att det kan finnas en liten snedbild av vad det är som är normalt, vad det är som är rimligt, vad det är man förväntar sig av varandra. Och jag som har haft väldigt många relationer, jag inser att alla de där tärningarna är kastade i luften varje gång jag träffar en ny människa. Det finns ingenting som är hugget i sten, utan vi kan göra olika samtidigt som människor är väldigt lika och vill ha väldigt samma och lika saker. Vi är ju mer lika än man kan tro. Så att jag det upplever jag som en tacksamhet att jag har velat träffa många människor under hela mitt liv. Nu pratar jag liksom även innan jag gifte mig och när jag var ung. Och jag refererar ju också tillbaka till de relationerna och människorna jag träffade och hade sex med. Då. De är också en del av min livshistoria. Och att det finns många gör mig rikare på något sätt. Min egen självkännedom.
Det är jättefint. Och det, jag tänker att det är väl, alltså, nästan oavsett hur en relation har tagit slut, alltså kan man ändå plocka med sig och se att det här har jag lärt mig. Så det finns en storhet i det. Gör det. Sen naturligtvis har det varit toxiska relationer, så kan man hitta någonting gott i det, då är man otroligt skicklig, må jag säga. Men ändå, alltså, just det här med att kunna känna tacksamhet trots att personen inte finns kvar på samma sätt i ens liv, det tror jag är en väldigt god egenskap.
I det som då kallas toxiska relationer eller där vi känner att relationer bryter ner kanske båda eller alla som är i den på olika sätt. Eller relationer där maktbalansen är väldigt skev, eller ja, hur det ska se ut liksom, på ett sätt som inte är överenskommet och som man inte vill ha. Där kan jag tänka att det som kommer att man ta med sig handlar kanske inte alls om att så här vill jag göra nästa gång, men snarare om det här är så här kan, ja, men att komma ihåg varningstecken eller känna igen att såna här mönster är väldigt destruktiva för mig. Men sen tror jag väl också att om vi nu ska komma i tacksamhetsspåret, så finns det nog i många relationer ändå saker att vara tacksam för, även i det som har varit destruktivt. Det är det som gör det så svårt ofta, många gånger, att bryta destruktiva relationer, att det också finns det som är gott. Så att det där är ju dubbelt, tänker jag.
Ja, det tror jag nog att det är, och jag tror att det är svårt, men jag har full respekt om man kan känna att jag faktiskt inte lärde mig någonting ifrån en relation,
absolut,
som har varit destruktiv.
Ja.
Så.
Och absolut, jag kan tycka att ibland så kan det ju bli någon slags väldigt glättig. Man kan alltid lära sig någonting av alla saker. Nej, vissa gånger var det väl bara bra att man överlevde.
Ja.
Det, alltså, och dit behöver vi aldrig gå igen liksom. Men om du tänker, Mimmi, om du tänker din finns det, håller det här fördjupandet på hela tiden, eller är det någonting som går i olika faser, tycker du?
Ja, men med Ulrik som jag har levt i över 20 år med, så skedde det ju en enorm fördjupning när vi öppnade upp vår relation. Det gjorde ju att vi kom mycket, mycket närmare varandra. För det var ju som att ja, men när vi kunde dela en mer hel sida av varandra. Ja, men jag känner faktiskt attraktion för fler. Jag vill vara i relation med fler. Jag känner känslor för fler. Så blev det som att då fanns det inget annat att dölja heller. Det var som att jag... Ja, men det var som att hela det här arbetet med att hålla upp en mask eller hålla en nivå för att vara duglig, slapp jag. Och det var gentemot honom när vi gick igenom den processen. Men jag har inte upplevt det lika tydligt i andra relationer jag har haft sen jag blev flersam. Utan där har jag ju mer känt att oj, oj, här måste jag vara duglig för att vara intressant. Det är ju mitt komplex att jag behöver vara duglig för att vara älskbar. Men det har varit mer så att oj, jag kanske behöver göra någonting mer så att jag blir mera vald av den här personen. Så det var ju de första åren. Hur gör jag mig attraktiv? Hur är jag anpassningsbar till de här människorna? Hur gör jag mig valbar? Det bästa valet för den här människan i de här situationerna. Men nu när det liksom har gått en cykel till så är det på något sätt som att ja visst, jag har en blisen mentalitet och det är också massa positivt i den. Men nej, jag har inte ork längre att vara duglig för människor på det sättet. Att vara liksom någonting de drömmer om för att passa in i deras fantasi. Så jag har slutat lite med det. Jag slutade med det liksom för ett år sedan ungefär. Och det har ju gett ganska tydligt avtryck, tycker jag, i hur de jag har dejtat med sedan dess, hur det har resulterat. Jag är inte lika spännande för lika många. Det är helt uppenbart.
Är det ett mål det jag bara måste fråga, att vara spännande för många?
Nej, det är det absolut inte. Men jag har väl varit i en fas där jag har väl längtat efter nya relationer. Nu är jag ju liksom en liten polymättnadsfas. Liksom, där jag inte vill ha nya relationer. Men jag har ju varit sökande under ett år ungefär. Det gör ju att man längtar efter någonting och är ute och söker lite grann. Vare sig man vill det eller inte så har man liksom någon form av hjärtat öppet för det som eventuellt kan komma. Och då har man ju provat ett antal människor. Funkar det här? Är det här någonting? Ja, men ni fattar, det är ju så det går till.
Ja.
Och jag har väl tidigare då gjort allt i min makt för att vara rätt person för dem, för att då blir jag ju den personen som de vill ha och då blir ju den personen också rätt för mig. Liksom. Men nu har jag inte gjort så och då har det blivit mycket tydligare för mig att vad som är på riktigt, så att säga, vad som är riktigt ömsesidigt och vad som finns kvar och vad längtan går någonstans och vad som känns tillitsfullt och vad som funkar för mig.
Så. Den där resan tycker jag låter så jättespännande, Binna. Att gå ifrån den där, hur kan jag uppfylla din dröm eller din bild, till att gå till, som jag uppfattar det då, mer av här är jag och vem är du? Mm. Från lite mer den här undra vad vi har som överlappar. Men inte på samma sätt utifrån, hur kan jag plocka fram då, eller... visa bara de sidorna som du kommer att tycka om. Liksom. Mm. Mimmi, när du dejtar då? Dejtar du nu aktivt överhuvudtaget? Eller träffa eller öppen
Nej.
För?
Eller ja, alltså det här är ju lite pinsamt.
Nu äntligen kommer vi till det pinsamma. I love.
Oh, ja, alltså... För det första måste jag säga, Minna, att jag tycker det låter alldeles fantastiskt att du visar vem du är istället för att du försöker vara vad du tror att andra vill ha. Det ger ju dig absolut större chans att hitta de här nära djupa relationerna när du är du. Så fantastisk som du bara är. Så. Men alltså, mitt eget dejtande är helt bedrövligt just nu.
Åh, låt mig få höra lite mer. Jag vill jättegärna höra om bedrövligt dejtande.
Nej, alltså, jag har lite mer tid nu än vad jag hade i den här tiden för ett år sedan. Och det är jag tacksam över. Men fortfarande så är det en hel del som gör att min tid är begränsad. Det finns människor, och det har funnits människor under det senaste året som har varit jävligt intressanta. Men där jag känner att jag inte har möjlighet och tvingas backa ur. Och det är så jävla surt. Och ofta handlar det om sådana saker att det är lite för långt emellan. Alltså det skulle bli så lågintensiv relation så att den blir att betecknas som komatisk största delen av året. Och det är inte
komatisk,
heller...
det tycker jag var jätteroligt. Den ligger i koma då och
ja.
Då.
Fast det är liksom
nej, eller är det en komet?
Nej, det är ingen komet tyvärr.
Komatosrelation,
skitkomatisk. Ja, precis. Och det är så. Alltså, jag kan uppleva att visst, det kan finnas en längtan i att hitta... är det längtan? Jo, men en nyfikenhet. Alltså, jag är ju ständigt nyfiken på människor. Och i det här fallet så finns det också en jäkla nyfikenhet då på dejtbara människor. Och alltså, det finns ju sådana runt omkring. Men jag vet inte om jag fegar eller om jag är realist, vilket jag tror det senare. Andra fördömer mig. Men jag blir lite sådär, jag går inte vidare. Trots att jag märker att det kanske finns ett begynnande intresse eller att det faktiskt skulle kunna göra någonting här om jag la lite manken till. Men så bara sådär, nej. Jag fejdar ut lite grann.
Och vad är det pinsamma?
Att jag inte tar chansen. Att jag försitter chansen. Så. Det pinsamt tråkiga sidan utav mig att jag blir lite för realist och så bara nej, det här kommer att göra för ont. Den resan till att komma på att det här inte var möjligt att göra, så att jag spar mig. Och det är så här, det, ja, men det är inget roligt egentligen att jag blir väldigt realistisk och väldigt logisk i mitt tänkande och plockar ur alla känslor nedanför öronen ungefär.
Ja, men det är ju det som jag har ägnat jättemycket tid åt, att vara, lägga det som ett lock på. Jag kan ju också tänka att det har att göra med en kapacitetsfråga. Så slår den sidan till. Nu har jag kapacitet och då är det lättare för mig att prova att göra på ett annat sätt. Men när jag har mindre kapacitet så tenderar jag liksom att bli mer rationell och nej, men det här kan jag resonera bort och varför ska jag väcka upp någonting?
Ja, men så där, jag är sån konstant. Jag är otroligt logisk och rationell. Jag får ju verkligen jobba med att tänka vad händer nedanför öronen. Därför att jag har en väldigt rationell sida som är dessutom hyperrealist.
Men är rationella och liksom så här genomtänkta och så här, är det liksom, håller ni med om att det kan vara motpol till att känna förälskelse och låta förälskelse bubbla i kroppen? Att det liksom finns motsidor i det?
Ja och nej skulle jag säga. Ja, naturligtvis går det.
Men om
det
man är så rationell liksom, som
ja, men det går
alldeles
liksom utmärkt att döda all förälskelse med att vara superrationell.
Ja.
Liksom så, naturligtvis. Och hitta på en massa katastrofer innan de ens är nämnda eller finns på horisonten. Liksom.
Men hur smart är det att inleda en intensiv romantisk förälskelse med någon som bor 11 timmar bort?
Ja,
liksom alltså, så här, och tänka att man ska träffas jätteofta och jättemycket.
Jag skiter i det. Jag skiter i rationaliteten.
Ja, du skit, där så, och hade du varit rationell så hade kanske relationen inte hänt. Och nu finns den och du är lycklig i den. Mm.
Ja, just nu är jag jävligt olycklig för att det är ett 6-veckors streak när vi inte kan träffas. Och 6 veckor är så jävla långt för mig.
Ja. Mm.
Där min partner har valt andra saker att göra och jag har haft jättemycket jobb. Ja, men också, det har liksom varit sådana där, jag får inte ihop
det. Men det är
det
jag menar, hade du liksom tagit in att den här saken kommer sannolikt hända om jag väljer att ha en relation med någon som bor väldigt långt bort och är på det här sättet och det här, så här fungerar hans liv och sådär, då hade det kanske inte...
Jag tror det är absolut, det finns två delar där. Många som skulle ha valt bort att göra relationen överhuvudtaget. Och andra som mer har är mycket mer av en fördragsamhet runt att så här ser förutsättningarna ut. Mm. Och som kalibrerar sig och ställer in sig på att så här, att inte längta så mycket mellan gångerna. Och, alltså, jag menar, det är ju en sån där sak som jag, det är ju en risk jag tar. Jag är en person som har andra människor närvarande i mitt huvud och i min kropp på något sätt, även när vi inte ses. Det är ju gott, därför det betyder att jag ofta är den som tar initiativet för att jag kommer på. Jag kommer på, känner och tänker på andra ofta. Så jag är ju då, i mina kärleksrelationer, ändå tycker jag väl att jag är en person som gör en del av det där jobbet i att hålla kontakten även när man inte ses. Och jag tycker att jag tar ofta initiativet till nära samtal oavsett om det är en människa jag lever med eller en människa på håll. Liksom. Så det är ju den goda sidan av det. Att andra människor är närvarande, de nära människorna till mig är närvarande i relationen i alla fall. Och sen den negativa delen av det är just det där att det också för mig då innebär faktiskt ett stort lidande. Än så länge, för att jag inte har kommit någon jävla stans i den här taoistiska acceptansen. För jag vill ha människan nära, och eftersom den impulsen kommer upp flera gånger varje dag, eller många gånger varje dag. Det är ju inte varje gång jag agerar på den eller försöker ta kontakt eller skriva ett mess. Men jag känner den. Och jag känner den där dragningen. Det är klart att jag skulle kunna tänka att nej, men Karin, var inte så jävla dum i huvudet. Ska försöka låta bli och ha relationer om de inte åtminstone är på ön där du befinner dig. Liksom. Men hittills har ju det bara inte gått bra alls. Helt enkelt. Så, och då är det också den här svåra balansgången i att skulle jag hellre välja bort det? För det är ju faktiskt det som vi pratar om här. Ja, visst skulle jag kunna... Det är inte... Och där, då beror väl på hur starkt det känns, Mina. Liksom, hur stark blir... Hur mycket får jag faktiskt då på de här gångerna man kan träffas eller av relationen? Och det... Om det är lite ljummet, då kanske det inte skulle vara värt det.
Nej, och det tänker jag nog. Alltså, som sagt, det krävs ju, för att jag har ju haft relationer, och ja, det är ju inte jättelångt, men som det i alla fall har varit 20 mil och 30 mil emellan.
Mm.
Och det tänker jag att lite grann på hur mycket huvudstupa följa in i de här relationerna. Mm. Hur mycket hann de få tag på mig innan jag han blir rationell?
Där har du något, Mimmi. Därför att så är det ju för mig. På något vis var att efter den här första helgen med Anders, men jag hade väl inget val. Det hade redan hänt. Sen kunde jag välja att, nej men jag, det här gör för ont. Det här ska inte jag göra. Men det hade redan hänt.
Mm. Mm.
Det var, då hade jag behövt så här, hantera en, för mig då, alltså jag vet inte alls hur det är för honom, men för mig hade det varit så att jag hade behövt hantera en separation fast vi inte ens hade sagt att vi skulle göra någon relation.
Men nej, det här är ju så intressant, för att du säger det hade redan hänt. Min gamla minna då hade ju så här, jag är helt säker på att jag hade resonerat bort det där. Min hjärna hade liksom resonerat bort det. Och även om det hade hänt. Och inte agerat, inte matat känslorna, inte tänkt på det, tryckt undan det. Innan det hände någonting mer. För att det liksom, det hade, och jag vet att det finns sådana människor i mitt liv som jag hade kunnat mata upp liksom. Men min rationella hjärna har resonerat bort dem. Jag kan till och med räkna upp några som jag kan se. Och det har ju inte bara varit positivt för mig, för det har ju också varit hinder för mig att komma nära människor. För jag har resonerat bort möjligheten.
Ja, nu har vi pratat en liten stund här och alltså, så mycket goda exempel på att vara människa som har kommit under den här stunden. Det är helt fantastiskt att höra både det som är sårbarheter och det som är styrkor i ert sätt att fungera och tänka och känna. En fantastisk ynnest att få höra på det. Men någonting jag tänker i alla fall. Jag skulle vilja, en kortis, vilja höra lite grann. Hur tar man hand om det som är jobbigt i det här med relationer? Hur gör ni själva för att bara så ta hand om det som inte känns riktigt bra inför er själva och med er själva?
Jag tror att i en relation jag har så har jag upplevt att det kom upp väldigt tidigt saker som inte var optimala. Och jag kände att han var så pass kapabel, eller signalerade att han ville vara kapabel och att bära de här. Så vi satte tonen väldigt tidigt i att vänligt, omtänksamt, men ändå formulera saker som skaver väldigt snabbt. Och sen har det inte varit så mycket som man ska. Det har varit ett antal saker, men varje gång så har jag ju i den relationen då inte tagit hand om det i affekt, utan i ett, när det har landat, kanske efter ett par dagar, eller när jag har funderat igenom vad var det som hände, hur upplevde jag det där egentligen. Och då har det varit i skrift. Men där finns det en väldigt, väldigt stark vilja att ta emot det också. Så att då har det, att inte, ja, som sagt, inte i affekter utan genomtänkt. Jag tänkte på ett tag, men vad är det? Vad är det jag känner egentligen? Hur fungerar det här? Så kan jag ta upp det. Det är ju svårare hemma att göra så.
Och för dig, Karin?
Alltså, en del av mig vill säga att jag vill presentera en lite finare bild av hur jag gör än hur jag egentligen gör, om jag ska vara ärlig. Min vilja är ju att ha så här, när jag är med om någonting som triggar igång osäkerheter och rädsla och sorg i mig, så vill jag lyfta upp det och spegla det till den andra så att den kan förstå vad som händer, istället för att bara, du vet, undra vad det var som. Och sen så vill jag, om det går, liksom bli hållen i det, lyssnad på, bekräftad, frågad, var det så här du menade? Ja. Och sen så gemensamt komma fram till, okej, hur kan vi göra både nu, vad behöver du just nu, vad behöver jag, är det oftast så jag får formulera mig, och sen lägga en plan för inför nästa gång. Så här, och då är det ju mer som en hypotes. Ja, men om vi provar att göra, alltså, klassiken för mig är den här, vad behöver vi till exempel för att återknyta till varandra? Det är ju ett klassiskt polytema, antingen med en partner man bor med eller någon man träffar då och då. Hur gör vi för det? Hur gör vi för att det ska bli bra? Och då provar vi olika strategier eller lägger upp så här, kan vi prova så här och se om det går att genomföra och så. Så det är lite det jag vill, det är på något vis den bilden jag vill lägga fram. Jag skulle nog säga att sanningen är väl att jag trillar ner i martyrdiket väldigt ofta. Det jag vill att någon annan ska läsa mina tankar, bli upprörd över att de inte frågar hur jag har det med många gånger, och och har svårt att komma med egna konstruktiva förslag till saker, utan mer så här lider. Så är det. Och det är så här saker jag ser, så jag kan bli så frustrerad över att jag ser de här mönstren. Alltså vore det en sak om jag var omedveten om dem, då så här, oj, saker bara händer och mina partners är helt jävla dumma i huvudet. Men jag ser ju också liksom min bristfälliga kommunikation i det här och mina försök att manipulera andra då till att göra det jag skulle vilja. Så jag skulle nog säga att det där är, det finns en stor glapp mellan hur jag skulle vilja att det var och hur det är. Och till mitt eget försvar så skulle jag ändå vilja säga att ibland när jag tyckte att jag är hopplös på det här, så har en av mina partners sagt att du, men Karin, du är också lite hård mot dig själv när du dömer hur du borde hantera det som faktiskt är väldigt svårt för dig. Och det var faktiskt lite fint sagt, för jag tycker att jag kämpar med det här. Jag kämpar verkligen med det här och ja, för då vill jag återkomma till att för mig är non-violent communication, det här NVC, det har ju ändå gett mig nycklar till hur, att jag har någonting att hålla mig om var jag vill komma, istället för jag vill inte göra så här, vilket har varit, ja, liksom ett, det är så hopplöst för mig att bara tänka jag vill inte. Mm. Så det sättet att prata i jag-format också, att verkligen försöka stanna i att lyssna på den andra, det är ju mitt mål. Mm. Det var ett långt svar på det. Men du då, Mimi? Vill du ge oss något innan vi slutar? Hur gör du? Det som
jag simmar ryggsim och vältrar mig i min olycka och min sorg. Så är det. Jag grinar högt och klagande när ingen hör på, förvisso, tills jag tycker det är tråkigt att grina.
Och det här måste jag testa.
Ja, men alltså det finns en äldre släkting, moster till min mamma, en ingift moster till min mamma. Hon är otroligt klok kvinna, och hon har givit mig många såna här livsråd genom, och ett av dem det var att din olycka är din. Ingen annan har en sån olycka som du har. Du måste vara rädd om den olycka och du måste ta hand om den olyckan så att den mår bra. Mm. Och det sådär, och det här var liksom råd jag fick kanske när jag var mitten på tonåren. Det där och var lite överdramatisk kring saker och ting. Och mina föräldrar suckade högljutt. Men den här äldre damen då, glatt och villig, tog emot min olycka där. Gjorde den synlig och att den var okej, men att jag måste hantera den. Mm. Och det där försöker jag leva efter då. Och jag är väl sån att till viss del så behöver jag hantera saker och ting för mig själv innan jag kan gå till någon annan och få hjälp tillsammans. Men min sorg eller den behöver jag få vältra mig i och simma ryggsim i ett tag och tycka att livet är för jävla pestigt och eländigt. Tills jag tycker det är tråkigt. Så. För jag kommer till det, tack och lov.
Du blir
jag
uttråkad av dig själv, helt enkelt.
Ja, men liksom sådär, men alltså till slut blir det sådär, men nu kan du inte hålla på längre. Nu har vi nog tagit rätt på det här, nu får vi försöka hitta något sätt att göra det bra på riktigt också. Men att jag tar hand om det som finns inom mig och att det är okej. Okay. Att jag får ha mina osäkerheter och att jag får ha det jag tycker är orättvist för mig själv ett tag. Tills jag blir så full i mig själv så jag tycker att nu kan vi nog fundera på någon annan istället. Därmed inte sagt att jag blir en martyr. Mm. Eller jo, det blir jag nog. Där och då, det är jag nog. Fy fan vad synd om mig. Ni kan inte förstå.
Jag är aldrig martyr. Jag vill bara inflika att jag är aldrig martyr.
Nej, vad fint.
Aldrig
Det hedrar dig.
Det är väldigt sant.
Eller inte.
Ja, nej, men där och då är jag nog det. Men samtidigt så är det som sagt, det är min egen process. Och den är, jag försöker hitta det hon kommer just det här med. Men ta hand om den, se till att slå in den i varma filtar och din lilla olycka. Och sen så får den bli bra sen.
I mig så är det ofta så här att när jag... Att jag tänker den här att få prata så här som vi gör nu och att få lyssna på andra som pratar om sina sätt, det är någonting som är otroligt viktigt för mig. Så tack Mimmi för att du kommer och pratar med oss om det här.
Och stort tack för att ni har varit så öppna och delat med er av det här. Jag lämnar med varm hand åter podden till Karin och Minna.
Tack så hemskt mycket och vi ses om en vecka.
Det gör vi. Ha det gott. Hej då.
Ha det bra.
Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.